kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka och det är med Håkan Sundliden. Det är andra Korinthierbrevet vi håller på med och vi har kommit till del 12. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Klockorna har ringt och vi är samlade här för att fortsätta vårt studium i andra Korinthierbrevet. Vi ska börja med att bedja. Herre, så tackar vi dig för att vi har tillgång till ditt ord, vittnesbördet om vem du är och vad du har gjort för oss. Och tack för att vi nu också får tro att din heliga ande är utgjuten över oss. En vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Herre, ber att du ska verka i våra hjärtan, i vår gemenskap, så att vi lär känna dig allt bättre. Herre, hjälp oss att inte se något annat än dig alena och det som du har gjort och det du betyder för oss människor. Hjälp oss att se din närvaro i varandra. Vi ber att den här stunden ska få vara en sån stund när vi fördjupas och vår blick vidgas inför ditt ansikte. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som jag nämnde här innan klockorna slog så behöver vi stanna vid försoningen, men bara säga det då inledningsvis att andra Korinthierbrevet är ju av den arten att det är närmast som ett försvarstal från Paulus sida. Hans relation till Korintierna var ju minst sagt dålig. Han har skrivit flera brev. Det första brevet har vi inte tillgång till. Det vi kallar för det första Korinthierbrevet är ett andra brev. Sen så skrev han det så kallade tårebrevet som är omnämnt här i inledningen av andra Korinthierbrevet. Och nu är vi då i det fjärde brevet till Korinth. Förutom då alla de här delegationerna som hade rest fram och tillbaka mellan Korinth och Efesus där Paulus nu befinner sig. Så de arbetade verkligen på den dåliga relationen. Men det verkar som att Paulus efter att ha lämnat Efesus och kommit upp till Makedonien, där han nu befinner sig rättare sagt, som att han får besked ifrån Titus som kommer från Korinth med goda nyheter till honom i Korinth. Och då visar sig att den där som enligt den tes som vi har fastnat för, den där personen som hade förskingrat pengarna och som hade gett Paulus skulden, nu har erkänt och saker och ting rättat till sig ganska snabbt. Det betyder ändå inte att allting står väl till. För även om det var en grav svårighet, en svår svårighet så att säga, att den här förskingringen hade ägt rum och framförallt att det hade använts emot Paulus. Även om det nu var återställt så fanns det ju annat groll i det här också. Så det fanns ju de som han sedan kallar i det 10, 11, 12, 13 kapitlet för falska apostlar som hade uppträtt där mycket och som hade varit redskap då i den här tvisten. Därför så tror man ju att kapitel 10 till och med 13 kanske egentligen från början var ett femte brev till Korinth. Men att det skulle vara hopslaget. Men det ska vi återkomma till. Och med den här bakgrunden så förstår vi att Paulus använder andra Korinthierbrevet i rätt så stor utsträckning till att försöka förklara för församlingen i Korinth att Paulus är en äkta apostel. Och det är inte så lätt för honom att, så att säga, hävda att han är en äkta och en sann apostel. Det blir liksom att tala i egen sak. Men det handlar om det är att han har mött Herren Jesus. Att han har hjälpt dem till tro. De har ju själva kommit till tro genom hans förkunnelse. Och Paulus talar inte gärna om sina andliga erfarenheter men tvingas till det i det 12 kapitlet. Han talar inte gärna om det därför att han är medveten om att deras kritik emot hans svagheter, inte bara att han skulle har ändrat sina resplaner, utan kanske också det att han var lite försagd i vissa lägen och sånt. Och att han inte hävdade sig själv med sina andliga uppenbarelser och sånt som ju annars var kutym att man gjorde i de där kretsarna. Det gör ju att han försöker nu förklara för dem att Gud är närvarande också i dessa svårigheter. Kanske till och med framförallt blir synlig i dessa svårigheter. Att de här svårigheterna och motståndet och svagheterna som finns hos Paulus person också är intaget i Kristus. Så att de borde inte se att Paulus, eller anklaga Paulus för att han har ändrat sina resplaner eller för att han i deras ögon inte har räckt till utan kommit till korta. Utan de borde se det som är Kristus i honom istället. Men det här är svårt för korintierna att ta in. Alltså detta att svagheter och till och med förföljelser och sjukdomar skulle, att Gud skulle vara närvarande i det. För de såg det ju gärna som att det var ett tecken på att Gud är frånvarande. Medan Paulus säger att det är precis tvärtom. Att jag tror i dessa situationer är ju verkligen på att tron är av Gud, så att säga. Han kan alltså hålla med om att ur ett mänskligt perspektiv så verkar det lite underligt att berömma sig av sin svaghet, som han skriver. Men ur ett gudomligt perspektiv så är det någonting stort istället. Ja, jag vet inte hur mycket de förstod, jag vet inte hur mycket man förstår i vår tid, men i det fjärde kapitlet från vers 7 och kapitlet ut, det talar Paulus om detta med den skatt som man har, men att den är en skatt i lerkärl. Och där blir det ju tydligt att han talar om sig själv, det är han själv som är lerkärlet. Så det är inte bara alltså en undervisning om att vi bär skatten i lerkärl så där allmänt, utan det är i synnerhet en tillämpning på honom själv. Han tillämpar alltså inte att jag är en apostel och jag har väldigt stor förståelse utav evangeliet och jag är viktig för Gud och så, utan han talar om sig själv som ett lerkärl. Men han talar om skatten. Det är den som är stor. Och sen i det fjärde kapitlet, jag är inte fjärde kapitlet ut utan egentligen från vers 16 där, så talar han om att det här evangeliet som vi förkunnar, det äger vi i tron och i hoppet. Alltså det är inte så att allting är synligt konkret för ögonen. Utan vi utövar vårt kristna liv och vår kristna tjänst genom tron. Och vi har evangeliet i hoppet. Det betyder inte hoppet i den där västerländska meningen att vi inte riktigt vet, utan både tron och hoppet är ju en visshet i den heliga ande. Det är ju en övertygelse. Men den är ju inte bevisbar i strikt vetenskaplig mening. Och det försöker då Paulus tala om för dem. Och sen när vi kommer då till vers 11 där vi var förra gången, så blev det ju då frågan om, i folkbibeln som jag har, så har vi där en rubrik som heter försoningens tjänst. Och det är ju uppenbart att därifrån vers 11 och kapitlet ut, ja till och med kapitel 6 vers 10, så handlar det om försoningen, om försoningens tjänst. Men sen när man läser lite noggrannare så ser man att vers 11, 12, 13, 14, 14a i alla fall, första delen där, det är snarast att betrakta som en övergång. Och då har olika kommentarer strukturerat sina kommentarer på lite olika sätt var saker och ting börjar och slutar. Och där någonstans var vi förra gången. Och jag sa väl förmodligen då också att jag uppfattar då, som jag sa, vers 11 till och med 13. Eller 14a då. Som en dialog, ett samtal med korintierna. Han säger ju, då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas det också är för er, alltså han för det här samtalet. Det är liksom avslutning på hans argumentation. Och samtidigt så blir det en övergång till det som handlar om försoningen. Och övergången är ju tydligast i vers 14. Där han säger att drivkraften är Kristi kärlek. Det är Kristi kärlek som driver oss, eftersom Vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Där kommer han ju in på försoningen. Och då så tror jag att vi gjorde i princip färdigt där. Vi gjorde kanske inte riktigt färdigt vers 14. Utan jag sa ungefär så mycket som jag sa nu här. Att Kristi kärlek är Paulus drivkraft. Ungefär så mycket sa jag. Men jag skulle vilja visa på att det verkligen är så. Genom att tillfoga några kommentarer till. Jag har haft konfirmander i eftermiddag. Och då så bad jag dem slå upp i Johannesevangeliet kapitel 1, vers 29 och vers 33. Därför att i de två verserna så kan man se Jesu personliga uppdrag, eller man ska säga. Där kan man se vem Jesus är eller vad som är Jesu uppdrag. Man kan, som jag sa till konfirmanderna, säga att Jesus han gjorde hundratals olika saker. Han gjorde massor med saker och många predikningar och så. Men ska man liksom komprimera ner det här, sammanfatta, så kan man faktiskt komma ner i två punkter. Nämligen Johannes 1:29, där Johannes döparen pekar på Jesus och säger: se Guds lam som borttager världens synder. Det är det stora försoningsverket. Hans död på Golgata, hans uppståndelse från de döda. Men sen i vers 33 så säger Johannes döparen ytterligare något. Då säger han: han är den som döper i helig ande. Och det där sista, det hänger ihop med Kristi himmelsfärd och pingsten. Och egentligen så blir det helt fel om man stannar vid försoningen. Om man stannar vid att Jesus har dött på Golgata kors, att han har uppstått, det är själva kerygmat. Men om man stannar där vid det budskapet så har man inte gått hela vägen ut, så att säga. Därför att det som händer efter uppståndelsen, det är att Jesus vid himmelsfärden får platsen på faderns högra sida. Och det är först då vi kan säga att Jesus är Herren. Då är han Herren över inte bara döda och levande och döda, utan också över himmel och över jord. Han är herrarnas herre. Och det är som Herren med all makt han utgjuter sin heliga ande över allt kött. Och Joels profetian går i uppfyllelse. Och det som sker när han utgjuter sin ande, när han har all makten och när han utgjuter sin ande, det är ju det som blir som överbevisning för oss. Därför hur många gånger har vi inte predikat, och hur ofta har jag inte försökt förklara för konfirmander vad Jesu död och uppståndelse betyder, eller försoningen betyder, som vi ska tala om här mer alldeles strax. Och de flesta tror inte på det. Vittnesbörden som jag ger tar ni inte emot, stod det i söndagens text, också från Johannes. Av det enkla skälet att Kristi himmelsfärd och pingsten utgjutet av den helige ande är en nödvändighet, för att det är den helige ande som gör verket i ditt och mitt hjärta. Och det är nödvändigt att den helige ande får föda oss på nytt, byta ut vårt dåliga hjärta emot Jesu Kristi hjärta. Att han får ingjuta så här sin kärlek hos oss. Det är andens verk. Och vi kan tala hur mycket som helst om försoningen. Men om inte den helige ande får förmedla det med sitt personliga tilltal till människor. Och göra verket ibland oss. Så blir det ändå ingenting. Och det här är en erfarenhet som har blivit stark för mig under de senare åren, skulle jag vilja säga. Jag har ändå hållit på ganska många år nu. Men jag har varit med vid ett antal olika tillfällen när det har varit mindre väckelser. Tvekar inte att använda ordet. Tjogtals människor har kommit till tro. Varje gång har det varit förbundet med den helige andes utgjutande. Och jag börjar förstå det, att på ett övertydligt sätt och plågsamt sätt, att det blir ingenting med våra församlingar och med mitt kristenliv om inte den helige ande får vara utgjuten och vara verksam i våra liv. Och därför så är det tråkigt, som jag sa i söndagens predikan, att vi så har försummat talet om den helige ande. Särskilt eftersom det inte är långt borta. Jag menar inte att, som man ofta sa i helgelserörelsen och i pingströrelsen, att man måste liksom be ner den helige ande på nytt. Jag menar att den helige ande är verksam ibland oss. Det som när Jesus dog på Golgata kors, då skedde det en gång för alla. Det sker ju inte en gång för varje individ sedan. Utan för varje individ är ju mer en tillämpning av det enda. Han har dött en gång för alla, som vi också ska se när vi kommer in på försoningen. På samma sätt är det ju med himmelsfärden. Himmelsfärden har ägt rum en gång. På samma sätt är det med pingsten. Anden är utgjuten en gång för alla. Och när Paulus talar om att vi är inlemmade i Kristi kropp i första Korinthierbrevets 12 kapitel, som vi har gått igenom noggrant tidigare, så sa en och samma ande är utgjuten över er alla. Vi har alla tillgång att dricka av en och samma ande. Varje människa som vill bekänna sig själv som en, om uttrycket tillåts, riktig kristen, är ju född av anden. Och det här övergripande, alltså att jag blir överbevisad om min synd, att jag gör bot, att jag gör en omvändelse, att jag tror på Kristus och så vidare. Allt det där, hela det verket, kunde sätta rubrik ovanpå dopet i den helige ande. Detta är ett verk som Jesus gör genom sitt ord och genom sin helige ande. Men vi talar sällan om andedopen därför att vi förknippar det med enskilda personers erfarenheter. Vilket gör att det har blivit en förskjutning i den här, och som har skapat en väldig osäkerhet också när det gäller den helige andes dop. Nu skulle vi inte tala om det, men jag vill gärna ha med det, va? Därför att det är det som ligger bakom att Paulus skriver här, ty Kristi kärlek driver oss. Han har mött Herren, och den helige ande har gjort ett sådant verk hos honom att det har blivit hans drivkraft. Han har blivit överbevisad, och det är hans drivkraft. Titta i Romarbrevet 5. Romarbrevet 5:5, där skriver Paulus: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och det var det som gjorde att vi blev kristna. Det som gör att det är plågsamt, som jag antydde här, det är det att jag inser att det finns många kristna inom citationstecken som inte förstår det här, som inte är med på noterna, som kanske inte ens har varit med om det, som alltså egentligen inte är kristna i den djupare bibliska meningen. Och det är tragiskt. Och att det inte talas ofta om det här, det tycker jag är svårt. Nu har jag talat om det ett par söndagar och kommer göra det igen. Visserligen inte här, men i Smyrna. Så att det ska bli skojigt att få komma dit. Och skrivit ett par bloggar om det har jag också gjort, va. Vi behöver hjälpa varandra med det här. Och vi ska vara frimodiga. Jag tror att den brist på frimodighet som när det gäller den helige andes dop för egen del. Du kan bara tala för mig själv, va? Det är det att från det att jag föddes i den karismatiska växeln på 70-talet så var dopet i den helige ande knutet till enskilda personers erfarenheter. Men alltså, och det gjorde också, plus att det var så här, att det var knutet till enskilda personers erfarenheter på ett sådant sätt att det blev närmast en dogm, en lärosats. Och det är det inte i skriften, inte på det sättet. Den lärosatsen att Gud ger sin helige ande är inte knuten till enskilda människors andeuppfyllelse, som är någonting annat. Utan det är knutet till att Jesus sitter på faderns högra sida och utgjuter den helige ande. Han som kommer efter mig, säger Johannes döparen, han döper er inte i vatten, han döper er i helig ande. Det vill säga, han gör ett verk i era hjärtan. Och det är knutet till hans slutverk. Det är alltså någon sorts pricken över iet som kommer genom pingsten. Sen att det kan upplevas eller erfaras på olika sätt av olika kristna, det har faktiskt ganska underordnad betydelse. När jag inser att det som olika människor och individer är med om eller inte är med om är underordnat, och att Jesus döper helig ande överordnat, då blir jag frimodig att tala om det. Därför att den enskilda personens erfarenhet är inte läran. Läran är att Jesus döper i helig ande. Det är läran som ska förkunnas och undervisas. Sen hör det till själavården att det kan gå till på olika sätt. Ja, det där var en liten utvidgning, men jag kände att har jag sagt A så måste jag säga B också. Men här har du alltså drivkraften. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som har blivit oss given. Och då är jag tillbaka i andra Korintherbrevet 5. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och det här så kallas för försoningen. Och därför har alla dött. Det är det som de flesta inte riktigt begriper hur det hänger ihop där. Det står i vers 15. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och den undervisningen som följer här sedan, resten av kapitel 5, handlar om försoningen. Du kan se vers 19 också. Ja, vers 18. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och så vidare. Allt det där är ju undervisning då om försoningen. En utläggning av den här drivkraften som Paulus har tagit emot. Och eftersom försoningen är så central för kristen tro, så känner jag att vi inte kan nöja mig med att lägga ut de här verserna, utan vi måste göra ett tematiskt studium över försoningen. Alltså, är försoningen mellan Gud och människor nödvändig? Hur går den försoningen till? Vad får den försoningen för följder för oss? Och då är det ju så att det här är någonting som ni som sitter här och ni som lyssnar på annat sätt också, jag höll på att säga förmodligen, eller ska jag säga förmodligen, eller ska jag säga borde känna till. Det här är ju själva grundvalen i det kristna livet. Sen kan naturligtvis vår förståelse av det vara större eller mindre. Men jag skulle nog vilja gå så långt som att säga att ju mer man tränger in i det, desto besvärligare blir det. Och det finns ju många olika termer för att beskriva samma sak. Och olika bilder. Som det är svårt liksom få ordning på det. Därför så vill jag göra en genomgång och försöka göra en tydlig grundval för det hela. Och då ska vi säga här också inledningsvis att när Gud började sitt frälsningsverk, historiska frälsningsverk, så tog han i kontakt med en hedning där borta i Ur i Kaldén, alltså Abraham. Han var ju inte kristen. Han var ju inte ens jude i vanlig mening, utan han var ju som sagt en hedning där borta. Och han får höra att han ska överge sitt land och så ska han gå till ett land som Herren Gud ska visa honom. Som han ju sen också mycket riktigt kom till, men det var ju fullt utav andra folk och stammar och var många av gudar och så vidare. Han undrar väl vart han har kommit, är det här verkligen det land som Gud har lovat mig? Det finns ju en djupare betydelse att löfteslandet också är livet i Kristus, som ni vet. När Abraham har bejakat det här så ingår Gud ett förbund med Abraham. Det här kan man läsa om i första Mosebok kapitel 15. Och när man läser om det förbundet så får man veta att Abraham ska ta några djur. Han ska ta en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Och så hämtar han dem och så styckar han dem mitt i tu och lägger halvorna liksom i två parallella led så. Och sen på natten så kommer en eldslåga och går där fram och tillbaka. Lite märklig berättelse. Första Mosebok 15. Och det här betyder sannolikt det att, som det betyder i förbundstanken rent allmänt, att den här typen av förbund är ett förbund på liv och död. De här djuren som nu blir styckade på det sättet, de har fått ge sina liv. Och den av de här två parterna som ingår förbundet, de ingår ett förbund där man är förpliktad att ge sitt liv för varandra. Och bryter man det så är det döden som gäller. Förbundet bryts och döden gäller. Och det är vad som ni förstår redan nu då, människans lott så att säga. Att vi inte håller här. Då kan jag också säga det att Gud håller fast vid sitt förbund genom hela det gamla Israels historia. Det heter på hebreiska berit. Översätts med förbundstrohet. Eller, håll i er nu, nåd. Att Gud håller fast vid förbundet fastän förbundet är brutet är nåd. Men jag tänker på det i förlängningen om vi nu talar om försoningen. Och det griper mig när jag tänker på det. Att i slutändan så är det ju Gud själv som ger sitt liv för människorna. Detta är det nya förbundet i mitt blod. Han blir styckad, brödet blir brutet för vår skull. Så Gud går in i förbundet och han fullbordar sina löften på det sättet. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Men det här är själva grundvalen för det som vi kallar för försoningen. Och för att vi ska kunna förstå det tydligare så räcker det inte med förbundstanken. Utan vi behöver då också förstå eller inrikta oss på begreppen synden, döden och lagen. Det är de makterna som inte är onda i sig men som blir onda för oss. Fördärvsmakterna. Som Paulus talar ganska utförligt om i Romarbrevet. Men dit ska vi inte heller gå. Men vi måste alltså ta ett studium mest utav synden, något om döden och bara en aspekt utav lagen. För att förstå och få en rätt bakgrund till varför försoningen är nödvändig. Vi måste förstå hur förödande de här fördärvsmakterna är på mänskligheten och för dig och mig. Och då är det som så att när det handlar om ordet synd som vi använder i svenskan så finns det, ja, tar man med både hebreiska och grekiska, så åtminstone 30-tal olika ord. Och vi använder bara ett ord på svenska. Nej, det gör vi inte. Vi säger synd och då vet vi inte riktigt vad det är. För det kan ju vara överträdelse, lagbrott, tillkortakommande, försyndelse, ja. Vi har massa olika underord, men alltihopa är egentligen synd. Synd är det stora ordet. På grekiska heter det hamartia. Och hamartia är i Nya testamentet översatt med synd. Men på lite olika sätt så att man förstår att synd kan vara, som jag sa, en enskild handling. Men, och det är vanligare, det kan också vara ett tillstånd. Och för det tredje, synden är personifierad. Alltså det är en makt, en fördärvsmakt. Om du tittar i Romarbrevet 5 så kan vi få... glöm Romarbrevet 5. Vi är ju i andra Korinthierbrevet, vi har det ju faktiskt redan där. Andra Korinthierbrevet 5, vers 21 har jag nog skrivit. Alltså den som inte visste av synd, den som inte kände synd, den är personifierad. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Det var ju inte så att Jesus hade gjort något fel. Men han blir alltså intagen i synden som fördärvsmakt. Han utlämnas åt synden. Så synden är alltså ett väldigt starkt ord. Och i Galaterbrevet 2, nu inser jag att det här kommer vi inte hinna med på en timme. Och jag tror inte heller att vi tar och slår upp alla bibelställen. Men jag kan citera det som jag har skrivit. I Galaterbrevet 2:17, där talar Paulus om att vara tjänare åt synden. Han tror han använder begreppet i någon vers omkring där också, om att vara en syndens slav, eller om det är samma ord som jag tänker på. I Första Korinthierbrevet 15:56. Första Kor 15:56. Nu är jag bara liksom exempel här på synden. Första Kor 15:56, det står att synden är dödens udd. Det betyder att den yttersta makten, eller kanske enklare för oss, den yttersta makten är alltså döden. Men döden använder sig av synden och sticker med synden som en udd. Den stinger. Så synden skadar oss på det sättet. Men det är döden som använder synden som sitt redskap. Synderna leder till döden. De hänger ihop de två. Vi får också veta i Romarbrevet 3:9 att syndens makt kommer av lagen. Synden är en makt som vi aldrig kan undgå. Romarbrevet 3:23, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och om man läser Romarbrevet 5 från vers 12 till kapitel 8, vers 3, det är ganska långt, men halva kapitel 5, 6, 7, 8, så använder Paulus ordet hamartia 41 gånger av 48 totalt. Så han gör alltså en rejäl genomgång av synden, och där vi får veta till exempel att genom en enda människa kom synden in i världen. Eller han säger att synden inte ska vara herren över oss. Det är i 6:14 det. Eller 6:16. Jag har skrivit lite otydligt här, men det kan ni titta själva. Så han talar också om att synden är som en ond herre. Den ska inte vara herre över er. Där är ju synden personifierad. Nämligen som en ond herre som använder oss som sina slavar. Det står också i Romarbrevet 6:23 att syndens lön är döden. Och till sist så säger han, eller till sist och till sist, men han säger i kapitel 7, vers 14, där beklagar Paulus sig över att han är köttslig och som sådan såld till slav under synden. Så människan är ju skild ifrån Gud. Jag kan ta en konfirmandbild också. Ordet synd, ett svårt ord, heter på gammalsvenska sund. Det tror man inte kanske till att börja med att det är samma ord, men så är det. Och vad är då ett sund? Jo, ett sund är det som skiljer Danmark och Sverige åt, Öresund. Så sundet är det som skiljer två länder åt. Och synden är det som skiljer oss ifrån det paradisiska tillståndet. Alltså om du tänker den här världen och paradiset eller himlen är åtskilda, och det är synden som är skillnaden. Så synden är någonting som behöver åtgärdas, som behöver överbryggas. Det finns en riktigt duktig exeget som heter James Dunn. Och jag har läst några böcker av honom, och han säger så här om synden när det gäller Paulus sätt att tala om synden. Han säger att Paulus i Romarbrevet visar på syndens effekter. Tre olika effekter av synden. Och den första effekten, det är missriktad religion. Och han ger exempel ifrån, jag tror jag ska slå upp det i alla fall, Romarbrevet 3, vers 21-23. Det där stämmer inte, det kan inte vara 3, det måste vara kapitel 1. Kapitel 1, vers 21-23. Fastän de inte kände Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur och så vidare. Missriktad religion. Det här är en av de grava effekterna av synden i våra liv. Att vi vänder oss till fel hjälpare. Det andra som han säger, det är att självtillräckligheten som finns hos människan leder oss bort ifrån Gud och får oss att missa målet. Vi blir vilseledda helt enkelt och når inte målet, vi missar målet. Och det är en av grundbetydelsen av ordet synd, nämligen att missa målet. Vi använder det så ibland också. En av grundbetydelserna i grekiskan är när bågskyttarna skulle skjuta. Om de missade, då användes det ordet. Så att det var missade det bästa. Och skulle vi skjuta med båge på en tavla och missa, då skulle vi säga det var synd. Så vi använder ordet så också. Men det är alltså en grundbetydelse. Det är en syndens effekt. Att vi blir vilseledda och missar målet. Och det tredje är ju då att alla våra tillkortakommanden, överträdelser, missgärningar, vad du vill kalla det. Vi brukar sammanfatta det med ordet verksynder. Emanerar ifrån synden. Och det är också konfirmandnivå på det här. Jag säger så här till konfirmanderna. Det är inte på grund av att du har gjort en massa fel som du blir en syndare. Utan du är en syndare. Det är därför du gör en massa fel. Måste få det i rätt ordning. För annars får man moralism i det första läget. Det kan vara någon som tycker sig vara felfri, men den personen är syndare i alla fall. Synden har inte att göra med våra personliga synder så mycket som att det är den här makten som vi lever och andas i. Det är därför vi behöver bli räddade ifrån synden. Döden lurar bakom synden. Och jag har skrivit upp här Romarbrevet 5, jag tror jag ska titta på det också. För där finns ordet som sagt återkommande, vers 12, 15, 21. Ja, i 12 så står det, genom en enda människa kom synden in i världen, genom synden döden, och så kom döden över alla människor. Vers 15. Det många har dött genom en endas fall. Vers 21. För att liksom synden fick herravälde, det är ett starkt ord, genom döden. Vers 23, det måste ju vara 6, här har jag slarvat, 6:23 måste det väl vara. Syndens lön är döden, 6:23. 7:5. Så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begären som väcktes till liv och så vidare verksamma i oss. Vers 13. Genom synden som synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Ja, just det. 8:2 finns det också. Syndens och dödens lag står det 8:2. Så ingen av oss kan fly ifrån synden, utan döden härskar oinskränkt. Det är liksom bakgrunden till försoningen. Och om man inte den klar för sig, och nu är det ju många kristna som säger att det inte finns någon synd. Många kristna inom citationstecken. Det finns ingen synd och därför behövs det inte heller någon gud med något blodigt offer. Det är ju den nya läran i kristna sammanhang. De är ju helt ute och cyklar. Jag fattar inte att biskoparna inte protesterar. Men så är det. Så det här är viktigt det som jag säger. Och vi måste ha med de här ställena. Och som jag sa, bara i den där Romarbrevet 5, 6, 7 använder han ordet 41 gånger. Men sen säger han också i Romarbrevet 7, 7. 7b. 7, 7b. Det var först genom lagen jag lärde känna synden. Han hade inte vetat vad som var synd om inte Gud hade talat till honom. Och därför så hänger det här ihop. Om inte Gud hade sagt till Adam och Eva att de inte fick äta utav frukten, då hade de inte vetat det. Men när lagordet kommer och träffar oss, eller som vi säger i våra sammanhang, jag tänker på Luthers katekes till exempel, när ordet träffar oss, ger oss ett styng i hjärtat, så blir vi upplysta genom lagen. Alltså vi förstår vår belägenhet. Vi inser att vi inte räcker till, att vi är syndare. Det är en överbevisning av lagen. Och det är den första smärtsamma delen i omvändelsen innan man blir en kristen. Då kämpar man inte bara med sina synder, utan man kämpar med sitt tvivel, sin oförmåga att tro. Man har ännu inte blivit döpt i anden. Och en del kristna blir kvar där på grund av brist på undervisning, brist på själavård, ingen att fråga, döda gudstjänster. Kan bli kvar där i decennier. Men lagens tilltal är alltså nödvändigt, som det står här. Det var genom lagen som vi lärde känna synden. Där lagen inte verkar, där är synden död. Där lever inte synden. Det är först när lagen träffar oss som synden blir levande. Och då säger Paulus, ja men är lagen någonting ont då? Lagen är ju helig för judarna. Den är ju Guds vägvisare så att säga. Den är beskyddad och så. Har någonting som är gott och heligt blivit ont för mig? Ja, det har det blivit. Men inte därför att det är fel på lagen, utan därför att det är fel på dig. Det är för synden inom dig som väcks till liv. Lagen är det inget fel på. Men du kommer i underläge i förhållande till lagen. Och dödens makt använder synden och stinger dig med lagens ord. Och djävulen, eller Satan, betyder ju den som anklagar. Det är belägenheten. Så de där tre makterna, synden, döden och lagen, de hör samman. Och det är ju det som är skälet till att Paulus i andra Korinthierbrevet 3, som vi ju redan har gått igenom och som vi inte ska upprepa nu, där talar han ju om dödens ämbete. Moses som hade lagens tjänst och lagens ämbete, vad är dödens ämbete? Det kunde Paulus tala om, inte därför att han var emot judar eller för att han tyckte det gamla testamentet var dåligt, utan för att han hade den här insikten som vi talar om. Så att den tjänsten, dödens tjänst eller lagens tjänst, den var ju på sitt sätt nödvändig. Men det skulle driva till Kristus, för i Kristus så kan vi då få vår befrielse. I Galaterbrevet 2:19, där skriver Paulus att han genom lagen har dött bort från lagen. Så det är också sån där svår sak som man behöver liksom få ljus över, skulle jag vilja säga, eller som man behöver tänka igenom åtminstone. Paulus levde ju under lagen, försökte göra lagen på bästa sätt, följa Toran. Men den blev ju hans död. För när den väckte hans iver till liv, så kom ju synden också till liv. Han andades ju mordlust när han såg på de kristna. Och att andas mordlust, det var väl inte riktigt för honom heller. Men det levde upp inom honom starkt. Och när han mötte Herren Jesus Kristus, lagens fullbordare och evangeliets herre, då smulades hans liv sönder totalt. Det föll som ett korthus. Han dog. Så lagen inte bara väckte synden till liv hos Paulus, utan den dödade honom. Genom lagen dog jag bort från lagen. Sen dess har jag inte levt under lagen. Jag dog bort ifrån lagen. Jag lever inte under lagen. Nu så lever jag upptagen i Jesu Kristi uppståndelse, himmelsfärd och i den heliga andes pingst. Det är min rättesnöre. Genom lagen dog jag bort från lagen för att leva för Gud i Kristus. Man kan säga också så här att makterna, synden och döden och lagen, de är alltså inte farliga i sig, utan de är farliga för oss. Därför att vi kommer till korta, inför lagen och synden och döden. Därför blir vi i underläge och de blir farliga för oss. De blir fördärvsmakter för oss. Och vi behöver bli frälsta. Finns ingen möjlighet att ta sig ur det här på annat sätt än att Herren själv får frälsa oss. Och då har jag skrivit så här, jag citerar då ifrån de stora, alltså läser man de stora lärobreven som Paulus skriver, det vill säga Galaterbrevet, Korintherbreven som vi har gjort och även Romarbrevet som är liksom kronan på verket. Då ser man hur Paulus förstod Guds räddningsaktion. Och då säger jag från Galaterbrevet 4:4. Tänk nu på de här tre fördärvsmakterna. Galaterbrevet 4:4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. För att han skulle friköpa de som stod under lagen. Andra Korintherbrevet, jag tar det i tillkomstordning, den ordningen vi läser om. Andra Korintherbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi skulle stå rättfärdiga inför honom. Lagen, synden. Romarbrevet 3:25. Honom har Gud genom hans blod, alltså genom hans död, ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så Paulus visar hur Jesus på i relation till alla de här makterna har trätt in och försonat oss med sig själv. I Romarbrevet så blir det tydligt för att där har du ju synden i 6:e kapitlet, lagen i 7:e kapitlet och döden i 8:e kapitlet. Så kan man få det alltihopa. Nu när det är sagt så vill jag göra en liten parentes. Nämligen säga något om försoningen ur ett religionshistoriskt perspektiv. Och det kanske ni tycker låter lite långsökt. Men det är inte långsökt eftersom människan ur ett religionshistoriskt perspektiv alltid har försökt att blidka gudarna. Man har alltid försökt att blidka Gud. Det är vad hela religionen handlar om. Alla religioner handlar om. Och som jag sa, på Abrahams tid, då så fick han ju slakta de här djuren och så för att illustrera vad det handlade om, att det handlar om liv och död. Inom hinduismen, jag har ju varit i Nepal för några månader sedan, det pågår de här blodiga offren fortfarande. Här offrar man tusentals djur varje dag i de olika hinduiska templen. Särskilt i Kali-templen, en gudinna som heter Kali som är en gudinna som lever utav blod. Så är det inte de största gudarna i hinduismen som man föder med blod. Och det är oftast höns och getter som offras. Och de har vissa högtider på året där man som sagt offrar. Jag har inte varit med om det, men Hans har berättat om det. Han var med vid ett tillfälle, så det är så förskräckligt som man tror knappt att det är sant det man är med om. Djurskrik, blod, vetet bara flyter blod och offras och skriks överallt. För att blidka en av gudarna. Så detta med blodiga offer är inte någonting nytt. Eller man offrar blommor. Eller som i västerlandet då gör goda gärningar eller på annat sätt försöker vara moraliskt oantastlig. Eller hur man nu bär sig åt. Så gick det till på Abrahams tid, men som sagt så går det tid i den omkringliggande världen i andra religioner fortfarande. Nu ska jag säga verbet försoning. Försoning när vi kommer till Gamla testamentet är knutet till ett hebreiskt ord som heter kippär. Kippär. Och man är osäker på varifrån det där ordet egentligen kommer och egentligen betyder. Det kan vara så att det kommer från ett assyriskt liknande ord som betyder rena eller utplåna. Rena eller utplåna. Vi känner igen det när man talar om att man blir renad från synden eller att synden plånas ut. Så det har den bakgrunden. Så blodet då är då ett reningsmedel. Andra tror att det inte kommer från ett assyriskt ord utan från ett arabiskt ord som betyder täcka över, skyla eller dölja, måla över. Och då skulle det kunna ha den betydelsen att Gud målade över synderna eller förbesåg synderna ända fram då till han tog itu med det på Golgata kors. Så det som är intressant för oss det är förstås att förstå försoningen ur ett bibliskt perspektiv. Vad säger Gamla testamentet? Vad säger Nya testamentet? Hur förstår Jesus och Paulus och de andra detta med försoningen? Och då är det ju uppenbart utifrån det som jag redan har sagt om synden och döden och lagen att det är otillräckligt med blommor och getter och höns. Man ställer inte det här till rätta på det sättet. Det är otillräckligt med goda gärningar. Eller filosoferande i största allmänhet. Utan det som sker i ett bibliskt perspektiv och vad som krävs också det är att bara Gud själv kan ställa det här till rätta. Så älskade Gud världen att han sände sin son för att rätta till det här. Så Gud själv går in med sin lösning. Och när det gäller de här blodiga offren i Gamla testamentet så skulle man kunna säga, tycker jag, att Gud på det här sättet, med det här perspektivet som kanske inte var helt uppenbart då, jag vet inte, det kanske det var till dels också, och det är inte helt uppenbart ännu för mig, det är inte så att jag gör anspråk på att kunna allt det här, men på något sätt så blir det ju tydligt att de blodiga offren i Gamla testamentet, inte minst tredje Mosebok och försoningsdagen och det här man offrade, de blir meningsfulla. Därför att de är, när vi läser det Gamla testamentet eller när vi talar om att offra getter och sånt va, så tycker vi det är meningslöst. Och då kan jag säga, ja det är meningslöst om det inte vore för det att Gud går in i det här och ger mening åt det. Gud går in i offren och ger mening åt det. Ett exempel som kanske är det bästa exemplet, det är ju påskalammet. När påskalammet slaktas, de var ju fångar där i Egypten, så fick de veta att de skulle slakta ett lamm och så skulle de stryka blodet på dörrposterna så skulle mordängen gå förbi. Och Pesach, påsk, betyder ju den som går förbi. Då var det inte något syndoffer, det var inget offer i den meningen. Utan det var ju det hade inte den karaktären, påskalammet. Utan det var ju bara ett sätt att markera och att Gud skulle gå förbi. Men det judiska tron har aldrig uppfattat påskalammet som någon sorts försoningsakt eller så. Men det som händer när vi kommer in på 500-talet före Kristus, alltså ungefär 500-600 år senare, det är att påskalammet börjar få karaktären av att ha varit ett offerlamm. Då börjar man få den bild tillskriva påskalammet, det som man inte hade gjort innan. Att det här hade en försonande effekt. Och om du slår upp till exempel i Hesekiel 45. Ja, det behöver inte slå upp det, men jag ska slå upp det och läsa det. Hesekiel 45, vers 18. Så säger Herren på första dagen i första månaden ska du ta en felfri ungtjur och så vidare. Vers 21. På 14:e dagen i första månaden ska ni fira påskhögtid. I 7 dagar ska ni hålla högtid och ni ska då äta osyrat bröd. Ja, det som var poängen med det här, det var att vers 18, 19, 20, där talas det om, jag får nog läsa, vers 19. Prästen ska ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter. Och på dörrposterna, och så ska du göra på den 7:e dagen. På detta sätt ska ni bringa försoning för templet, vers 20, och så kommer påsken. Så här hänger de samman, de här två sakerna, och det har de inte gjort tidigare. Men här är det inte bara att det är nära varandra rent textmässigt, att det står bredvid varandra. Utan man läser sammanhanget så ser man att det hör ihop. När vi kommer till andra Korintsebrevet, nej, första Korintsebrevet 5:7, om ni kommer ihåg det, så säger Paulus, vi har också ett påskalamm som är slaktat. Och där handlar det om försoningen. Så Gud har gått in i de här blodiga offren, eller gett mening åt det och låtit det bli profetiska handlingar utav det som sedan kommer att ske på Golgata kors. Så då har vi sagt någonting om de blodiga offren. Och sen ska jag säga en sak till som hör ihop med det här. Nämligen att i det gamla Israel, hos profeter som Jesaja, Jeremia och de andra profeterna också, så framförs ju, om ni tänker efter, en stark kritik emot offerkulten. Herren har inte behag till era offer, står det på flera ställen. Jag sa till en början att Gud ger mening åt det, men jag säger nu för det andra att profeterna kritiserar offerkulten av det enkla skälet att de yttre handlingarna, offren, saknar betydelse om det inte finns en hjärtats delaktighet i det här. Om det inte är en överlåtelse i offren, då blir det yttre bara ett hyckleri. Och profeterna går starkt emot det. Jesus går starkt emot det. Så det Gud önskar är inte offer, utan han önskar en förening mellan det yttre offret och den inre människan. Att det finns en integritet, det finns en helhet mellan det yttre och inre, en överensstämmelse. Han står så småningom för försoningsoffret på Golgata kors, men det ska ju integreras i våra hjärtan. På samma sätt som profeterna kunde säga, era offer har ingen betydelse, därför ni är inte med i era hjärtan. Så skulle jag kunna säga, Golgata kors har ingen betydelse för dig om du inte är med i ditt hjärta. Paulus säger, låt försona er med Gud. Han menar, ta till er det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Så du får en samstämmighet. Och när vi har läst färdigt kapitel 5, andra kor 5, kommer in på sjätte kapitlet. Då kommer vi se att han ägnar första halvan av sjätte kapitlet till att tala till Korintierna om att de ska bli försonade med Gud. Att de ska ta emot försoningen. De är försonade med Gud, men just därför ska de också ta emot försoningens ord. De ska ta emot det som Paulus förkunnar. Paulus är försoningens tjänare. Han är den som delar ut förlåtelsen. Men ni måste ta emot den, kära Korintier. Till sist då kanske, allt det här gör ju Gud i Kristus. När man läser om ordet försoning i skriften så är det alltid Gud som är subjektet. Det är också en sån där detalj som ju är oerhört avgörande. Det är inte vi som offrar. Det är inte vi som offrar getter och höns eller någonting annat. Eller vi offrar inte ens Kristus, utan det är Gud som är initiativtagaren. Det är Gud själv som gör det här, och det är det som ger dess giltighet också. Och när Gud har försonat världen med sig själv i Kristus, och vi tar emot detta eller blir inlämnade i Kristus, då ändras livets förutsättningar. Då är vi nya skapelser. Då har vi helt andra förutsättningar, vi har ett helt annat liv, ett helt nytt liv. Men där är vi inte ännu i vår genomgång. Nu har jag gjort som så att jag har kanske gått igenom hälften. Jag ser att det har jag kanske gjort. Vi får göra färdigt det här nästa tisdag. Och det vi har framför oss då är själva försoningsakten. Alltså jag vill visa på de olika orden som sona, friköpa, återlösa, förlossa. Alltså hur det där hänger ihop så att ni får lite utläggning på de olika bilderna. Ni kan se hur de kompletterar varandra. Men det får vi ta som sagt nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Andra Korintherbrevet är det vi håller på med, och det här var del 12. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.